Ja.
Han var inte heller någon superstjärna.
Alltså jag tror att Dana White har nog aldrig hatat en domare så mycket.
Så mycket, nej.
Alltså han är ju otur. Alltså,
hur är han byggd?
Hur ser han ut? Vad är det för labb som har framställt han?
Nej, alltså, det sa vi om Derek Lewis en gång.
Nej, men det här kan vara ett sömnpiller. Nej, det kan det inte vara.
Det får inte vara.
Håll upp händerna och hooka.
Hur kan du få stående uppekanten Alexander Gustafsson? Det här är jag! Och där är det! Här är det! Alexander Gustafsson avslutar klubbet i sig den tredje ronden! Ja!
Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje,
Magnus Hyrkenstedenblad
och Valdo Zapata.
Ja, är vi redo att diskutera? Jag tror aldrig ett avsnitt kommer att ha varit så färskt som det här, med tanke på att galan avslutades för nästan 8 timmar sedan.
Ja, färskare än så här, då är det live-podden som gäller. Alltså.
Verkligen. Men vi är redo. Vi kommer diskutera gårdagens gala, får vi säga då, eftersom att det ändå för oss är det ju just gårdagens gala, men helgens gala. Francis Ngannou tog sig an och välkomnade Cain Velasquez. Sen kommer vi blicka framåt mot nästa helgs gala, då vi dels kommer att få se Daniel Tamer på kortet och Thiago Santos och Jan Blachowicz står för huvudkortet. Vi börjar direkt och jag tycker att vi tar en diskussion om den långa utdragna femrondersmatchen mellan Cain Velasquez och Francis Ngannou.
Nej.
Nej, men så tråkigt vill jag säga. Alltså jag tycker, det var en sån match jag såg fram emot väldigt mycket. Och man ville se, kanske få de här frågetecknen besvarade. Hur bra är Cain? Vad har hänt? Hur bra är Ngannou mot en bra brottare? Han utvecklas där. Mm. Men ja, vi fick inte svar på någonting. Det var ju det vi visste, att Ngannou slår väldigt hårt och Cain har dålig kropp.
Ja. Vi fick med andra ord noll svar. Vi får bara saker bekräftade. Ärligt talat så säger det ju inte så mycket om något, för att när Ngannou träffar så tidigt i matchen så spelar ingen roll om du är toppform. Du går ju lägger och vilar liksom. Och det enda vi visste, det var att så här, det är lite restskador i knät, och det vet ju jag till exempel att så här, det blir du aldrig riktigt bra av. Men det där behöver inte betyda att Cains kropp är slut. Och ärligt talat nu, med bara någon, liksom, några timmars reflektion, det behöver inte ens betyda att hans haka är slut. Det var Ngannou som slog honom i ansiktet. Däremot så kanske det ändå är dags att lägga vantarna på hyllan, för att nu snackar vi uppförsbacke för att sno din kommentar, Jöken.
Ja, men verkligen. Alltså, han har ju redan haft det tufft. Han har haft skador. Det var ju därför han typ nästan la ner sin karriär, tror jag. Och så gör han en comeback. Och
går sönder.
Det såg ju, först blev han knockad, men det ser också ut som han skadar knäna. Nu vet vi inte hur allvarligt det är, men ja, det är en uppförsbacke utan dess like.
Ja, det positiva om du går in på knäna, det är ändå att han stod upp. Han kunde ändå gå själv. Det är ju skönt att se, så att det inte var en grov skada, att han ligger kvar och att det kommer in bår. Så det är ändå skönt att se att han faktiskt kunde vara uppe på fötter. Får bara tillägga lite att han hade varit borta i 2,5 år. Francis Ngannou hade ju haft lite uppförsbacke efter Stipe Miocic och sin jättetråkiga match mot Derek Lewis. Såg som ut som igår, såg han ju även ut mot Curtis Blaydes. Det varade dock i och för sig typ 20 sekunder längre. Det jag vill ta upp här och lyfta lite är att det har varit en diskussion ifall det var knäna som vek sig eller ifall han blev träffad. Nu har vi suttit och analyserat det här och verkligen dragit i slow motion, och det är en kort uppercut som sitter rakt på hakan, skickar upp Cains huvud och där viker sig knäna. Så det är ändå en tung träff utav Francis Ngannou. Jag tror att en sak vi återigen i alla fall har lärt oss, det är att han slår sjukt hårt.
Och att man kanske inte ska blinka. Vi såg ju, när vi kommenterade för några timmar sedan, vi såg ju honom skrika när han föll och hålla sig för knän och bara lägga sig framstupa sidoläge, brist på bättre förklaring. Och fokade under reprisen på att titta på knäna. När exakt viker sig knäna? Vi glömde ju titta på om det var någon som träffade honom i huvudet. Det är den där korta högra uppercutten som Ngannou slår en vid sin egen navel. Ungefär där ingen människa slår jättehårt. Man kan träffa och störa folk, men man sänker sällan folk där. Fast Ngannou gör det.
Oh, jag tänker på det plötsligt när du säger det. Det är ju en Ciar Badusada mot var det Paulo Thiago här i Sverige.
Ja, här i Sverige, ja. Exakt samma.
Riktigt korta universum, exakt. Att bara dra ett vapen
som folk gungar in i liksom. Ja. Det var ju vad Ken gjorde. Mm. För ännu längre sen tillbaka under Pride-eran, för att ändå snacka UFCs gamla nyköpta bibliotek, så gjorde ju Dan Henderson här knocken på, jag tror det var Hens eller Murilo Bustamante, som sövde ihåg, till, men... med exakt samma grej liksom. Mm.
Men ja, det stora frågan blir här, du visade ju upp en ganska rolig bild på Cain Velasquez när han var väl inlindad i, vad var det, massa plast?
Bubbelplast och cykelhjälm. Ja, det känns lite som att han kanske borde bara coacha. Ja. Han har väldigt mycket i bagaget som coach. Det är fortfarande, och jag står fast vid det, det är den bästa tungviktaren som har rört sig. Alltså teknikmässigt, fightingmässigt. När Cain var hel... så var han bättre än någon annan tungviktare någonsin har varit. Jag.
Nu hann vi ju se otroligt, otroligt lite. Men det lilla vi fick se, så upplevde jag inte den här jättetryggheten i hans stil. Nej, i början. Han såg klumpigare ut och det kändes inte riktigt som rörelserna var där i sparkan. Och det kändes lite fladdrig. Jag fick bara en känsla i början. Sen hade det kanske satt sig efter 2 minuter fighting eller 1 minut fighting. Men just så här... första liksom blicken av honom, man bara, oh, det här kommer nog bli tufft, tror jag.
Exakt min känsla, exakt. Han såg mycket valpigare ut, ja, i kroppen.
Precis.
Och att beskriva Cain Velasquez som valpig, då står det inte jättemycket rätt.
Nej. Nej, men verkligen. Och jag tänkte på en till game. Jag lyssnade på presskonferensen, post-fight-presskonferensen, och det fann det ju nästan lite ont att höra Cain, för man ser besvikelsen i honom, och han själv sitter där och säger att Jag känner mig fortfarande som den bästa tungviktaren i världen. Och jag kan förstå känslan, men kroppen tillåter inte han att vara det just nu. Det är som att nu är det din kropp som säger stopp. Mange, du är ändå träffa Cain. Hur känner du inför att se honom falla på det här sättet som han nu gjorde igår?
Nej, men alltså, jag vill ju komma ihåg hans, som sagt, att han är, jag tycker också, precis som Valdo säger, den bästa tungvikta genom alla tider. När han var som bäst så var han bäst. Och jag kan ju då, med det här, jag tycker, det är tråkigt för honom, men det är ju något alla kommer behöva uppleva. Jag tror att det är få fighter som får det här fantastiska avskedet. Man bara, ja, nu är jag klar, jag slutar på topp och det här var roligt, tack för mig. Det kommer ändå vara en sorgeprocess, och vissa får lite längre sorgeprocess, vissa får kortare, men det är en sorgeprocess och något man behöver gå vidare ifrån.
Då får vi se att han var ju den som headlinade första Fox-galan, blev avslutad på en minut. Nu var det då första ESPN-galan, och här måste du separera ifall folk tror att alla galor har varit ESPN, att det här är nu ESPN på kabel-tv, inte streamingtjänsten ESPN. Så det ligger...
tydligt.
Ja,
kristallklart.
Kristallklart. Men det ligger ju, det är ju lite tragiskt att se att när han får möjligheten att headline alla de här första eventen på de nya broadcast-dealsen som UFC har gjort, så är det just Cain Velasquez som går under jättesnabbt.
Ja. Man såg ju hans först det här när han tittar mot knä, och man ser ju när domaren kommer fram, så är han ju direkt liksom, det är okej, okay, det var knät. Mm. Och så ställer han sig upp, stor som han är, går fram till en gång och tackar han, och sen skriker han ut någonting som...
Ja, vi behöver inte tolka det.
Nej.
Nej.
Och liksom den besvikelsen, det är ändå, ja, det säger en hel del.
Ja, jag håller med, och jag får fortfarande här när jag vaknar på morgonen, ser jag presskonferensen, jag verkligen led med Cain. Det var alltså just hans ord, jag känner mig fortfarande som den bästa tungviktaren i världen.
Och jag skulle vilja säga det igen, för det här kan ju vara, som sagt, vem som helst som blir träffad av Ngannou, och första minuterna går ner. Mm. Det är det som är så sjukt. Så jag skulle fortfarande vilja se han igen. Jag skulle vilja se att han får fortsätta träna, kroppen läker, och så kanske en match till. Ja.
Grejen är att i vanliga fall har sagt att för tungviktare som är 36 så är det lugnt. Du kan hålla på i 3-4 år till. Fast Cains kropp, han vann inte genetiklotteriet. Alltså. Det får vi tyvärr. Han vann lunglotteriet, han var bäst kondis. Men resten av honom är byggd av torr papier-maché, alternativt blöt maräng. Han är ju inte stryktålig direkt.
Nej, han går ju sönder. Och det där är ju vad jag tror är verkligen så här genetisk faktor. Att, som du säger, han fick konditionsdelen, men kroppen går sönder, och den har gjort det länge under hans karriär, och ja,
han hade tydligen problem. Han hade tydligen problem även under sin brottning, alltså när han var ung och var ganska skadedrabbad även där.
Mm.
Så att det är lite sorgset när vissa verkligen får vissa begåvningar, så jämnar ut sig med andra liksom straff.
DC fick matsuge.
Ja, det är en gåva när man går till pension.
Men en fråga där, för det är någonting som har varit en ganska het diskussion till och från vad gäller just AK, men det är att de är väldigt skadedrabbade. Kan det ligga någon form av också kanske felaktigt tänk i träningen som gör att Cain Velasquez är mer skadedrabbad?
Alltså, jag har ju varit där och de kör ju hårt. Det gör de. De sparras hårt. Men inte så mycket hårdare än många andra amerikanska gym. Jag har varit hos Greg Jackson och de sparras också relativt hårt. Och jag tycker inte att de sticker ut direkt. Nu får man säga att det här är tungviktare.
Mm.
Och jag tror ju, om vi tittar DC, inte mycket skador på han.
Nej.
Och sen, ja, det kan ju bara vara det här oflyter liksom.
Ja, lite så.
Khabib. Inte särskilt skadad och han sparras där.
Ja, det kan vara lite oförtjänt. De har åkt på det också för att de skador de har haft varit märkbara. Khabib har en eller två skador som har ställt in match. Men han är också gått snart 30. Så jag menar, då är inte två en superhög skadeprocent. Kane ett par till, men det är det att de syns. De står i spotlighten. AK får det liksom stigmat på sig som ett skadedrabbat gym. För att de också har spotlight på sig, eftersom ganska ofta har folk som är högt, högt upp på huvudkortet på galor.
Och de har inte så många andra. Det är det som är så sjukt. De bärs fram av de här superstjärna. Mm. För sen är det inte så många från AK. Om man tittar på ATT till exempel, som har liksom
Hur många som helst. Högt och lågt, ska man säga.
Verkligen.
De kan ju skicka in liksom en tomat från ATT och så kan de skicka in en superstjärna från ATT. Ja. Och allting däremellan. Så att det är, som Jukin säger, det är lite otacksamt att säga att de är ett skadedrabbat gym på det sättet.
Och så tror jag också det blir så här, när ett sånt här inte rykte startas,
då tittar alla efter det.
Då tittar de och så bara, ah, ser du? Där, nu skadar han sig under matchen till och med. Precis som vi tar upp nu.
Ja, det är, men, alltså det är MMA, man slår sin bur. Skador, ja, förekommer.
Men det är inte alla de här gångerna. Kolla nu går Khabib match oskadad. Kolla, nu går Danny Cormier. Alltså, man lägger märke till det för att det här ryktet har kommit liksom.
Lite som att alla svenska fighters måste åka till USA för att bli bättre fighters-ryktet.
Mm, lite så. Det.
Ja, nej, men jag håller med, och ni lyfter verkligen bra poänger, och jag tror däremot att det där är den där klassiska diskussionen som sen börjar. Ja, men de är ju skadedrabbade, och så börjar ryktet florera mer och mer. För att avsluta med Kane, vi ska gå in på Francis nu. Jag läste faktiskt en kommentar som fick mig att skratta högt i morse, och det var knee level Kane.
Ja,
ordvits på så bra nivå. Och ja. Tragiskt på något sätt också. Jag ser level Kane, och nu är det tydligen ni level Kane också. Men okej, okay, Francis Ngannou. Ja, det är jättebra. Han gör ju precis det han behöver göra. Han bevisar återigen att träffar han dig, så precis som DC så snyggt sa innan, de letar fortfarande efter Alistair Overeems huvud uppe i rymden. Otrolig kraft. På hans senaste två matcher så har han väl gått ungefär minuten och plus några sekunder. Han säger i presskonferensen att han vill ha en titelmatch vid första instans, och så kände jag väl, ja, jag vet inte om han kanske ska ha direkt en titelmatch, Francis Ngannou. Men så fort jag sen tittade faktiskt på rankingen, så inser jag att han är trea. Derek Lewis är efter honom, sen är det Stipe Miocic, och sen är det DC. Och jag känner så här, jag vet inte riktigt om han ska möta någon som är högre upp igen. Det finns ingen där, och det är väl återigen bara det här beviset på att det är glest.
Ja, skral tungvikt.
Det är det, och jag ser ju faktiskt ett intresse. Alltså, tyvärr, det är ju hemskt. Stipe förtjänar en rematch.
Oh ja,
utan tvekan. Men
jag tror inte att vi säger att han förtjänar en rematch. Han vann. Han förtjänar ingen rematch. Han vann.
Men jag känner inte så här jättetriggande och se, men jag vill se Francis Ngannou mot DC nu.
Mm.
Alltså just det här, han vann mot Kane, som är DCs bästa vän, bästa träningskamrat. Så jag vill se den matchen. Jag vill se hur DC hanterar Ngannou.
Jag tror att DC kommer säga ja till den matchen, och jag tror att han vill ha den på Fight Week i Vegas, och att det är hans tack för mig, får jag pengarna.
Ja.
Men med det sagt, det är så många grejer som händer med Francis Ngannou. Till exempel, har han blivit fruktansvärt mycket bättre? Vi har ingen aning.
Nej.
Vi fick inte veta det mot Curtis Blades. Curtis Blades har mycket, mycket, mycket bättre brottning. Skulle absolut kunna repetera Miocic recept om han inte hade blivit träffad på en minut.
Nej.
Exakt samma med Kane. Så att egentligen har vi fortfarande bara ett stort frågetecken på, har Ngannou en chans mot någon som lyckas komma innanför de där lunchlådorna till händer? Det vet vi inte.
Nej.
Och det är ju spännande, det är alltid spännande. Puncher's chance har ju fått en helt ny innebörd. I vanliga fall brukar man beskriva det som någonting ganska risigt. Här är ju så här, han är ju vänt på premissen av puncher's chance. Ska någon ha en chans mot den där punchern, då måste de ta sig innanför händerna.
Jag tror att vi får byta till
det är en bra bit att ta sig in också.
Och det är inte så här som att det är supervarmt välkomna när du kommer fram. Nej. För att även Stippe var ju tvungen att göra Ngannou trött.
Ja, ja det, alltså han är ju
hur är han byggd?
Hur ser han ut? Vad är det för labb som har framställt han?
Lägg utav.
Och det var min reaktion med, för att när de står där inne sista staredownen innan de ska sätta igång, alltså förlåt, men Cain Velasquez såg ut som ett litet barn.
Ja, verkligen.
Det är helt otroligt.
Ja, men alltså man ser, först är han mycket längre, sen är han mycket bredare och bara muskulösare.
Överallt.
Det är som ett skämt.
Ja, han är kralliga ögonlock. Ja. Men det är inte okej. Alltså det jag menar det är inte, jag tycker inte, han vann genom lotteriet.
Ja. Fick inte nedtagens försvar kanske.
Nej, och det är det enda som att det måste vara tur.
Men det känns som att det är något de borde brott. Alltså satsa på otroligt mycket. Det känns som att han borde ha spenderat mycket, för han har ju ändå inte hållit på med MMA så länge. Jag tänker att de borde under camp nu
Bara brottas
alltså, bara försvara mot buren, ställa sig upp, för om han får till det,
ha det bra.
Alltså då har vi kanske den bästa tungvikten genom alla tider, som kommer vara svår och nästan omöjlig att slå.
Ja.
Det känns lite som att de nästan hintar om att det finns någonting sånt när man har lyssnat på deras intervjuer. Så jag tror att definitivt så har de jobbat på den biten.
Ja, det måste de
göra.
Det är så uppenbart.
Men vi har fortfarande inte fått något svar.
Nej.
Vi vet inte.
Nej, så jag vill se DC.
Ja, han lyfte en bra grej på presskonferensen också. Då sa Ngannou det att DC borde nu komma och hämnas sin träningskompis. Ja. Så,
he knows.
He knows. Han vet. Han vet verkligen. Ja, vi ska lyfta några fler matcher från det här kortet, och jag tycker att vi hoppar på faktiskt Cron Gracie. Det här är ju Hickson Gracies son. Det här är ju Gracie-släktet som är tillbaka i UFC. Senast att gå match i UFC en Gracie var 2013.
Hodger Gracie va?
Ja, jag tror det.
Han gjorde en fantastisk första rond som blev han trött.
Senast en Gracie vann i UFC var 1994.
Det var inte igår. Hur såg MMA ut 94?
Mer utvecklat än idag.
Det är helt sjukt. Det är 25 år sedan.
Ja.
Ha det bra.
Ja, det är galet. Ja.
Cron Gracie kliver in med 4 vinster, alla submission-vinster, alla i rond 1. Får man tillägga då att den ena i Japan, varav det var det, i den 9:e minuten, så det blir i princip en rond 2. Men han möter en otroligt erfaren Alex Caceres, i alla fall om man går på erfarenhet inom MMA. Så Caceres hade runt 20 matcher i UFC. Och här är en kille med endast 4. Jag måste säga att jag är superimponerad av hans lugn, och bara, det nämnde vi ju inte under kommenteringen, men han går liksom in till varningssignalen för The Purge som bara låter i 5 minuter. Cool, lugn, gör sin grej, kliver ut, ser ut som precis innan han gick in. Jag tror att han får nog sno den här med Gunnar Nelson och vad heter Fedor Emelianenko, om att de inte har någon ansikt.
Stoneface, ja, det har gått. Alltså, vad ska man säga? Han gör det ju om möjligt snyggare än vad Damien gör det. Han gör det snyggare. Han gjorde den absolut minsta och cleanaste duckundern under en höger som har gjorts i UFCs historia. Han tiltade lite på sitt huvud, sjönk lite på sitt vänsterben och bara duckade in. Alltså, han kammade luggen med Caceres triceps för att komma under. Sen var han på ryggen som chips på mitt soffbord. Alltså, det var där för att stanna.
Ja.
Och sen är det skott på ett mål.
Det är som man säger, it's level to this shit.
Ja, det är verkligen levels to it. Och det är väldigt coolt att se. Och jag försökte få fram det under sändning. Den pressen som den där unge mannen klev in med, för han bar ett skepp som ingen annan bär. Det är liksom från allra allra första start i UFC har man fått höra att Royce Gracie var reserven, det skulle varit Hickson. Och alla pratar om att Hickson är bättre än bla bla bla. Legenden om Hickson är troligtvis ungefär som legenden om, jag vet inte, Katla i Katlagrottan eller något annat monster. Det är nog ganska överdrivet. Men det är också så, utan rök ingen eld. Han har ju förändrat BJ och en hel del av MMA så som man ser det, om inte annat bara på placebo och legend. Tänk dig att vara hans son. Ja. Tjena, tjena, här glider jag in. Och ska försöka göra det här okej. Okay. Och så gör han det fantastiskt.
Ja, det är, vi pratade om det förra gången, just den pressen han kliver in med och kunna hantera det med det lugnet. Jag skulle bara vilja kliva in i hans huvud och bara få sitta där och se vad är det som försiggår här uppe.
Hur är läget?
Är du så självsäker som det ser ut, eller skriker du i ren panik nu? För han såg ju otroligt lugn ut. Ja. Det såg ut som... Ja.
Han hade ju sagt också i några intervjuer innan att han ville egentligen möta något tuffare motstånd än Cáceres. Och det var ju någonting som han kände att okej, om Cáceres nu mot förmodan submittar dig, då kommer du få käka upp den här kommentaren. Men ja, han kanske faktiskt hade rätt.
Till saken är att den här matchen han vann i Japan, jag tror alla hans matcher var i Japan i och för sig innan, eller det var de. Men den senaste var ju mot Tatsuya Kawajiri. Mm. Och ja. Tatsuya Kawajiri, tuff, det är ej gratis. Det är en väsentligt mycket jobbigare match än Cáceres.
Ja, och man glömmer ibland, alltså, vi blir ju väldigt UFC-influerade och det är ju det största.
Kawajiri hade en okej karriär i UFC också.
Ja, okej. Men det är en otroligt tuff match, och man glömmer ibland vilka de har mött. Och gå i Japan mot tuff motstånd,
det är inte super skoj.
Och ett litet annat regelverk också.
Ja, verkligen.
Det är lite tillåtna knän, och vissa organisationer, till och med fotbollsparkar, tillåtna också, vilket lägger till en extra variabel om vi jämför med
definitivt.
Men jag tyckte det man fick se av det stående också, att det ser det här lugnet, och man ser att han har tränat på det, och man ser en naturlig rörelse i det. Så det vådar gott för framtiden.
Verkligen. Plus att han har ju verkligen det där, och han kommer ha det ett tag. Han kommer inte vara rädd för att bli lagd på rygg överhuvudtaget. På samma sätt som Demian Maia väldigt sällan behöver vara på språls. Utan Kron kommer behöva göra precis samma grej som det. Han kommer behöva hitta en massa olika ingångar och sätt att stänga avstånd. Han kommer att göra precis som det, men han kommer att langa på så hårt han kan för att få folk att dra tillbaka sina händer. Sen kommer han att clincha dem, och så kommer han förhoppningsvis få ner dem. Det han kommer stöta på patrull, det är ju folk som är bättre strikers och tillräckligt bra brottare för att inte bli nedtagna.
Och det finns ju en del.
Det är några stycken idag.
Och det är det vi ser med Damien till exempel.
Exakt.
Det tar stopp efter ett tag med den taktiken. Ja. Utan du måste ha något mer.
Exakt.
Vi glömde en viktig sak när vi har lyft Hickson. Och det här, allt det här. För nu tänker jag på lyssnare som kanske inte har följt det, men man har jättelänge. Gracie-familjen är alltså de som uppfann brasiliansk jiu-jitsu.
Det är väl den gängse,
exakt.
Sann med modifikation, men definitivt en sanning.
Ja. Bara för att tillägga lite också, extra pressen han bär när han kliver in där, och frågan är nu om han...
De uppfann också UFC, by the way.
Yes.
Ja. Art Davey och Orion Gracie uppfann UFC.
Så. Ja. Och vi har om vi lägger till det här, 25 års väntan på vinst.
Ja, på nästa Gracie. Wow. Mm. Ja, det är så många lager av hur cool Kron faktiskt var som levererade.
Ja, nej, men det är hatten av.
Och också som han levererade. Han gjorde nästan en repris på vad Damien gjorde för ett par veckor sedan. Det var ju bara så här, okej, när jag väl har hud mot hud, då kan ni börja räkna ner.
Jag vet att du är imponerad över Duckandern, och det är jag också. Men jag är ruskigt imponerad över också hur han satte strypet. Och du och jag pratade ju lite om det innan vi nu satte igång inspelningen. För jag kände att den bara gled in mer och mer och mer. Fan, nörda ner in lite nu och förklara. Vad var det faktiskt han gjorde som fick det att se så galet lätt ut?
Alltså det finns en massa idéer hos alla internetkrigare om hur Rear Naked ska kopplas och sättas upp och så vidare. Men det är så många lager på den där. Det är hur han jobbar med sina höfter, att han inte kniper med låren istället, han driver in sin höft. Det är vart han har sitt bröst och att han aktiverar sina skulderbladspetsar neråt, inåt i ryggen. Det är hur han roterar underarmen både mot struphuvudet och upp mot sin egen axel. Det är också hur han skär in handen bakom nacken. Det är så många rätt i den där Rear Naked-choken som inte syns generellt på
valfri, ja, så här ser Rear Naked ut. Det är verkligen, jag kan säga, there are levels to this shit and that shit was high level.
Och det är något jag bara vill så här tillägga till alla där ute som tränar MMA eller ska börja träna. Skaffa er en sjukt bra ryggtagning, och när ni får ryggen,
då ska det vara slut.
Då ska det vara slut. Och det är ju inte så idag, men just ha, alltså det ser man ju hela tiden i UFC, de här Chiesa till exempel. Ja. Du vet, som bara de får rygg så är det farligt. Mm. Och det är, Damien har samma liksom. Ja. Det tycker jag är väldigt roligt, för det ser man ju nu med grappling och alla de här organisationerna, att det här har ju utvecklats ännu mer. Folk har ju blivit ännu bättre, får de rygg. Gunnar Nelson har också fantastiskt. Ja. Det är så här, det spelar ingen roll att du håller ner hakan, det spelar ingen roll att du håller dina händer i vägen. Jag kommer ta med mig något hem.
Ja, exakt.
Ja, riktigt, riktigt snyggt. Och det gav honom också 460 000 kronor i bonus.
Det kommer inte som en superchock.
Nej, det gör inte. Och nu, vi har fått en lyssnarfråga, vilket också är den naturliga frågan. Har ni någon så här på rak arm som ni kan se som en utmanare till Kron Gracie nu? Eller ska vi bara avvakta och se vad som händer? Jag kan lyfta en grej innan ni ger svar. Det var att han hade själv gjort en referens mellan hans vinst mot just Kawajiri. Mm. Och Cub Swanson besegrade också Kawajiri, men att han gjorde det snabbare. Cub Swanson mot Kron Gracie kanske?
Cub Swanson kommer från förlust. Mm. Cub Swanson är en väldigt, väldigt bra grappler. Han är dock inte på nivå med Kron. Däremot är Cub Swanson en, alltså, exponentiellt mycket bättre striker än Alex Caceres. Och lika svår att läsa. Jag tycker att det är kanske att ta en lite för stor tugga lite för tidigt. Vi har kommenterat det många gånger. Vi vill inte ha kometer som flyger upp mot himlen och sen så fejdar ut och kraschar i halmkullen liksom.
Nej, för Kron är ju en kille man kan bygga något på. Ja. Och jag ser också en otrolig potential att bli ett toppnamn. Men
matcha någon smart, för guds skull.
Ja, matcha någon smart. Ge han i alla fall 1, 2, 3 innan.
Han kan väl få göra ett år med okej matchningar som motsvarar hans erfarenhet. Han har alltså gått 5 MMA-matcher. Varför ska jag möta Cub Swanson som har gått, vadå, ja, 40?
Inte. Ja, väldigt många i alla fall.
Alltså, ha det bra.
Ja.
Ja, jag ni slår spiken på huvudet också där med att det är, om vi tänker nu på den brasilianska marknaden, så här har vi ju verkligen en riktig legendar som de kan bygga upp. Och de behöver lite nytt, framtida eventuella mästare även där.
Ja, fattar de countdowns kan göra.
Oj, oj, oj. Ja, vi går vidare. Och vi måste ju lyfta Vincente Luque mot Brian Barberena. Vilken fight.
Ja, den var grym faktiskt. Den var riktigt, riktigt, riktigt bra. Och det var också kul att se både för- och nackdelarna med att specialisera sig i olika former av striking. Vincente Luque körde en fruktansvärt strikt holländsk kickboxingstil. Det var verkligen, det var, drog tillbaka händerna, byggde upp en gammal Rodney King Crazy Monkey blocker med att hålla bägge handflatorna på sin panna och bygga en krockbur. Han fightades som att han hade boxhandskar på sig. Och det ledde ju till att Barberena träffade honom med jämna mellanrum med sina konstiga aviga serier. Fast med tunna vantar så kan även konstiga aviga serier sätta den på rumpan. Med det sagt, strukturen på Vicente Luque och hur han klev upp och bara okej, ja, då sätter vi mera press och så sätter vi tillbaka ännu hård. Det var en sån fantastisk match. Det var riktigt snyggt.
Och han höll på att dra ut sig, eller han drog ut
han
sig.
Drog ut sig själv.
Han jagade de där två strypen och sen såg han helt färdig ut när han klev ut i rond två.
Trött.
Ja, men det där är så viktigt att lära sig också, hur man kan fightas med tunna handskar. Det glömmer folk, utan man går och kör thai-boxing och man tjocka handskar och helt plötsligt får man tunna handskar och bara, oj, vänta, är det här, alltså jag vet när jag
är det här allt jag har att skydda mig med?
Jag vet när jag började, för då man hade kanske inte tänkt till så mycket. Jag tror inte man hade tänkt till, för då tränar man bara typ med tjocka handskar, för bara, men det gör för ont att träna med tunna handskar. Man bara, okej, men det låter logiskt, det gör ont. Och sen står man där på match i omklädningsrummet och tittar ner på sina händer och bara, vad är det här? För det första ska jag slå någon med det här, och hur fan ska jag skydda mig? Det här kommer inte gå att hålla upp och skydda sig. Jag kommer inte kunna rulla slagen som jag gör med tjocka handskar. Men det glömmer man. Och sen en till sak att tillägga just med tunna handskar. Det är, jag kan jämförelse på att kasta, du vet, du sitter och kastar en golfboll om och om igen, du börjar hitta det, timingen, allt det där, och så får du en pingisboll, kasta nu.
Exakt.
Och det är precis, folk tror inte det, men det är sån sjukt stor skillnad på vikten, och helt plötsligt blir det svårt att sikta också. Ja.
Det är annat.
Och jag håller med dig, det syntes väldigt tydligt på looket. Det var stora luckor också när han just började blocka på. Han var det väldigt markant och man ser verkligen det till och från. Men bara, ja, han får helt enkelt ändra sin träning. Börja träna med kanske lite tjockare MMA-handskar.
Nej, men alltså
kanske,
tjocka MMA-handskar, det är det enda man ska köra med nästan. Sätt på dig en hjälm också så kan du hjälpa till. Men tjocka boxhandskar, det är... ytterst sällan. Det kan vara om någon ska ha match och man måste liksom slå
akta
på.
Katt och
ja, precis,
och
att det, liksom. Du ska sparras med någon som ska gå match så du kan trycka på lite extra, men annars är det bara onödigt. Ja. Det är fel utrustning.
Plus att folk som har boxhandskar på sig, tränar, hamnar i en slagväxling på träning, sträcker ut boxhandsken i ansiktet på någon för att trycka ifrån. Det kan man göra i lugn och ro 20 gånger. Worst case scenario får du lite cardboard-skrapmärke i ansiktet, och det kan vara irriterande nog. Men sen gör du exakt samma rörelse med tunna vantar på match, och då får du ett poängavdrag för att peta någon i ögat.
Mm. Ja, det var lite det vi tog upp i förra avsnittet.
Exakt, och det måste bort liksom. Sen är det också så här, du sa ett bra ord där. Jag är lite av en semantiskt nernördad kille. Att blocka i MMA, att blocka slag, är ganska meningslöst. Man måste parera. Det betyder inte samma sak.
Nej, och det märks ju när, om vi säger nu med en spark, när den sitter på handen, bara för att ta handen vid ansiktet, så är det ju inte en krockkudde som du skyddar med, utan den går ju rakt igenom.
Så vid det inte är en näbbmus som sparkar, så är det inte en krockkudde. Alltså.
Nej. Även de här herrarna fick en bonus, såklart. Mm. Och det är de ju värda, för det var ju en... Vilken match. Ja. Och Dana White sa också i en intervju efteråt att på domarkortet så förlorade Luke matchen. Ah, han vann den ju med, vad var det? Det var väl på de sista nedräkningen efter sekunderna där. Så fick han in och lyckades sitta avslutet. Slutgiltigt, hur underskattad är Vincente Luke i weltervikt, Mange?
Nej, men alltså, ja, det är ju det här namnet som inte lyfter upp. Men rent stilmässigt, vi som vet, så är han ju där. Men han behöver ju slå bättre folk innan han kommer bli ett riktigt namn. Det är ju det. Men han är ju livsfarlig.
Ja, absolut. Ärligt talat, hur underskattad är Barbarena också?
Ja, det är samma sak. Ja. Båda är ju, men...
Det var det vi sa i kommentaren. Han är ju också en hype killer, Barbarena. Och det var ju nära.
Ja, ruskigt nära alltså.
Plockade bort hypen för den här.
Jag kan tycka att det är sådär så tråkigt när en kille är på väg att vinna och så kommer det här.
Ja. Samtidigt kan man säga, för Vicente Luque, så han bekänner ju färg i att han har ju lite av det som krävs. Man måste ju kunna tro på sig själv i motgång ända till sista signalen.
Absolut.
Kom in i väntet, tycker jag att vi lyfter lite snabbt här. Paul Felder mot James Vick.
Och vi där... kan väl bara säga kort att Vallo hade rätt.
Tack. Bra, jag gillar det. Jag gillar de här formerna av program.
Ja. Vallo hade rätt. Det blir ett nytt segment nu. Valdos rätt.
Ja, som att det finns ett enda. Tack, Paul är inte lika cool som du, Jöken.
Valdos rätter. Men då är vi mer inne på matlagning.
Det är en annan podd.
Men det var ju precis som du sa förra gången när vi pratade, att det är en tuff matchning. Och det tycker jag vi såg. Och jag tycker vi ser i den här matchen också James Vicks brister, skulle jag säga. Att han, det här är så bra det blir. Det här tar stopp lite för han. På den här nivån. När folk blir lite för bra.
Exakt.
Då funkar det inte att bara vara lång.
Nej. Och vi nämnde det här med att han hade vunnit med armbågar. Hans två senaste vinster kom just via armbågar. Så men Vick är nog lite för lång. Han måste göra en flygarmbåge, Superman-armbåge. Men det var ju spinning-armbåge
funkade också tydligen. Hade Vick varit 5 centimeter kortare, då hade de där armbågarna suttit. Och då hade, då hade Vick gått och lagt sig och räknat. Då hade han fått leta i rymden efter hans huvud.
Det var inte långt borta.
Nej.
Men hur tuff är Paul Felder?
12.
Alltså, han är så hård.
Alltså, han, 12.
Han känns otroligt hård.
Ja. Hans blick och hans, han ser liksom alltid arg ut, men alltid väldigt sansad, känner jag. Det är en riktig
ilska. Jag tycker det känns som att han vill göra skada.
Ja.
Det här, det är sansad, men han bara, jag vill verkligen slå dig.
Och så blir han så gullig direkt efter. Ja. Och, är liksom... ja.
Och det är det jag älskar, för det är oftast de som är tuffast.
Oh ja.
Det är inte de här som spelar tuffa och är tuffa hela tiden.
Mike utan Perry
här...
menar.
Ja, precis. Mike... Den känslan. Utan det är Paul Felder som ser ut som en, känns som en nallebjörn. Sen bara kliver han in i ring och man bara, vänta, vad hände med dina ögon precis? Ja. Du tittar på mig väldigt annorlunda.
Men Paul Felder för mig, det är ju en otroligt alltså, säljbar person. Han är, precis som ni säger, väldigt skön kille. Han verkar väldigt ödmjuk, men han är ruskigt aggressiv i buren. Han vill göra skada, men när det är över så är det över. Mm. Efter den här kallade han ut dels Justin Gaethje och han
vill ha en rematch, ha en rematch Barbosa.
Mot Barbosa.
Den nya Barbosa, han hade det jobbigt mot den gamla Barbosa som var hos Mark Henry, eller semigamla som vi säger. Men nu, den gammal nya, det vill säga när Barbosa flyttar hem, jag tror att han tyvärr får däng av Edson Barbosa i den senaste versionen av Barbosa. Men jag tror att han stoppar Gaethje.
Jag vill se Gaethje hellre.
Ja, hellre. Jag tror han stoppar Gaethje.
Jag tycker den är mer intressant. Mm.
Ja, det blir spännande att se vad.
Ja, den vore väldigt spännande, för Gaethje är också, det är alltid, alltså Paul Felder Gaethje, kan det gå fel?
Nej, alltså, det sa vi om Derek här, Lewis en gång.
Ja, men det här kan vara ett sömnpiller. Nej, nej, det kan det inte vara.
Det får inte vara det.
Nej, jag håller med. Jag har väldigt svårt att se att det blir en Ngannou där.
Tror vi att Justin Gaethje kommer att kanske återuppfinna den platta tallriken, lära sig treans gånger tabell, eller kommer ihåg färgen blå efter matchen?
Ja, eller kommer han vilja brottas? För det är också någonting som han inte...
Tänk om det är då det händer.
Det vägrar han, tror jag.
Men tänk att det är då det händer. Han bara, ja just det, jag är ju en duktig brottare. Ja. Tänk om det är då det händer. Ja.
Han kanske bara mörkar sig i brottning.
Ja, för
att vänta på den här matchen.
Eller hur? Exakt. Efter 40 matcher då. Ja. Han har lurat alla i alla år.
Sen har han tyvärr slagit bort brottning ur huvudet.
Ja, ja, lite så. Paul Felder kommer ju då knipa nummer 10 under platsen i rankingen. Bra. Så det ska bli väldigt spännande att se vad han får efter det. Jag vill göra en snabb återblick på någonting som vi pratade om för några event sen, och det var just Sam Alvey. Mm. Avslutet som han åkte på mot Jim Crute. Läste ett inlägg faktiskt av Mark Goddard som går ut och han faktiskt säger att jag gjorde fel. Jag skulle ha låtit matchen gå lite längre, och skulle jag kunna göra om det så är det jag hade gjort. Och då sa han bara, jag må vara stor och se lite farlig ut, han bara, men jag kan alltid se mina fel, och här gjorde jag ett misstag. Mm. Stort. Jag vill bara lyfta det. Jag tycker verkligen det är väldigt, väldigt stort faktiskt av Mark Goddard att gå ut med att han faktiskt hade gjort fel. För det är, jag har nog inte så jättemånga gånger läst att faktiskt en domare erkänner ett misstag i en match.
Alltså Fernando Yamasaki känns som att han skulle kunna gå bitter sig ett par gånger. Nu bara sköt jag här från höften. Men...
det var Mario eller Fernando?
Förlåt, Mario menar jag. Mm. Fernando är ju storbror som inte har någonting med det.
Det hade ju varit spännande om han satte sig ner och skrev en så här confession list.
På en toapappersrulle.
Du, det här är mina misstag.
Kommer ni ihåg Steve Mazzagatti?
Ja.
Han var inte heller någon superstjärna.
Alltså jag tror att Dana White har nog aldrig hatat en domare så mycket som
Nej.
Mazzagatti.
Och då har han ändå uttryckt missnöje över domare fler än en gång. Men Mazzagatti, han fick noll julklappar av Dana.
Han sa det någon gång, han bara, det ser ut som att Mazzagatti står och funderar på vad han hade skrivit upp på sin inköpslista till middagen när han är där inne. Men han har inte dömt på länge. Han brukar sitta vid sidan ibland har jag sett. Men jag har inte sett Mazzagatti inne, i alla fall inte i UFC.
Nej, jag tror att han blev typ svartlistad på något sätt.
Dana White ryckte några trådar.
Ja, tror det, alltså. Ja. Det fick räcka där. Ja. Han och Cecil Peoples. Exakt. Det är nog de två sämsta domarna som har levt.
Jag såg Cecil Peoples när jag var i Vegas för flera år sedan. Och jag var så här, bara, jag vill så gärna ta en bild med honom. Men jag drog mig lite. Han var för stor för mig för att våga gå fram och fråga en sån sak.
Han förstår nog att folk vill ta bilder.
Ja, ja, exakt. Lite så. Det var nog kanske lite det jag kände där inne. Men ja, bra. Vi går vidare till galan som kommer att gå av stapeln. Ja, jag måste ju faktiskt lyfta Cage Warriors. Slutmatchen var Sofyan Bokuchu mot Tom Anspel, tror jag det var. Som är en träningskollega till Darren Till. Matchen avslutas med att Sofyan Bokuchu skickar en low kick och hans ben går av alla Anderson Silva. Och här vill jag, anledningen till att jag vill lyfta det här också, för att det är så oerhört tragiskt att det händer. Men samtidigt så känner jag här att här har vi en kille som agerade rätt i Tom Anspel. Han var inte glad över sin vinst. Han backar upp, han tycker det är jättetråkigt. Han ber om ursäkt för vad som har hänt. Chris Weidman, när han nu vann på det sättet, ställer sig och firar. Då blir frågan, firar man verkligen en vinst på det sättet?
Jag vill ju också lyfta upp skillnaden här. Alltså att det är Anderson Silva. Så jag tror Chris Weidman efter den bara okej, okay, jag kanske inte vann. Men i stunden, okej, okay, det är Anderson Silva. Det här är stort. Alltså det är stort, så det blir väl, men sen tycker jag inte man ska fira när en annan människa skadar sig.
För jag vill bara tillägga där att Alaia Quinta under Israel Adesanya och Anderson Silva-matchen twittrar: Chris Weidman har besegrat Anderson Silva 2 gånger och avslutat honom båda gångerna. Det klingade jättefel för mig.
Ja, det är inte helt 100.
Nej, verkligen inte. Och det, alltså överlag att någon skadar sig, det är inget att jubla över.
Nej. Det inte, känns
och
inte
speciellt
rumsrent.
Inte de här uppenbara benbrotten som, det gör så ont i kroppen.
Ja, nej.
Det är vidrigt.
Ja, det var otroliga skrik från Bokuchum. Men som sagt, jag måste säga hatten av till Tom som verkligen var riktigt sportsmanskap där inne. Han backade upp, han bad om ursäkt och Sofian Bokuchum på sjukan. Han la upp lite tummen upp bilder på Cage Warriors, så vi får väl önska han bara liksom att han läker och blir helt snabbt och kan komma tillbaka. Nu blickar vi framåt, för nu blir det ju en europeisk gala som går av stapeln i helgen. Huvudmatchen är Jan Blahovic mot Thiago Santos, men jag tycker att vi börjar med att lyfta såklart att Daniel Tamer får gå sin tredje match i organisationen. Daniel Tamer hade 6 raka vinster, var obesegrad när han klev in i UFC. Just nu har han förlorat båda sina matcher. På sina 6 vinster så är alla vid avslut. 3 knockouter, 3 submission-vinster. Han möter Chris Fishgold som klev in med 7 raka vinster i UFC. Har just nu 17-2 i record. Förlorade sin debut och han är för detta Cage Warriors-mästare. Och jag tror att han försvarade sitt bälte 3 gånger. För jag vet att det är någonting med att när man har gått 3 titelmatcher då får man också behålla bältet Cage Warriors. Mm. Det får man inte innan det. Superdominant och gjorde oerhört bra ifrån sig just i Cage Warriors. Men blev snabbt avslutad av Calvin Cater i sin debut. Nu får de 2 göra upp. Mm. Valdo, börja med dig.
Fishgold är en ruskigt jobbig motståndare. Han är byggd som en pansarvagn, precis som Daniel. Han slår hårt, inte lika hårt som Daniel. Men den stora grejen med honom är att han är lite av en giljotinmaskin. Han jobbar giljotiner modell, inte lika bra, men modell Uriah Faber. Han är väldigt duktig på att dra ut folk med giljotiner. Men det bygger lite på att folk faktiskt tar ner honom. Det kommer ju inte Daniel göra. Han kommer slå ner honom om man kan, men han kommer inte ta ner honom.
Tillägg att han har 12 stycken submission-vinster.
Exakt. Och det är något annat liksom. Det kommer nog inte hända så på det sättet mot Daniel Tamer. Kan i alla fall inte rent statistiskt förutse.
Nej, alltså att Daniel skulle börja brottas med Chris Fishgold.
Eller någon annan på planeten. Han vill ju slåss.
Ja, han vill slåss. Men jag ser också Chris Fishgold, tror jag förstår det i den här matchen. Så jag tror han kommer försöka ta ner Daniel. Och det är ju... Han är okej på det, men han är ingen brottare. Nej. Han är en europeisk fighter.
Exakt.
Så okej stående, okej mark. Alltså jag tycker inte, han har en rear naked, han har en guillotine. Han är sjukt stark, ser ut som i alla fall. Så ja, Daniel ska ju göra det han gör och fighta stående och röra på sig.
Och så ska han slå underifrån. Daniel har en tendens att slå en hel del krokar och han slår dem fruktansvärt hårt. Men krokar är lättare att ducka under och komma åt midjan. Det vill man inte ge Fishgold. Jag hade velat att det kom uppercuts mer än krokar. Och inte knän, för att hur bra Daniel knä är, jättebra, men hur bra han än knä är, missar man knät eller träffar fel så blir man nedtagen. Mm. Så att mera uppercuts, då skulle jag bli riktigt nöjd, för att han ska slå. Ja. De där händerna, med bägge händerna, i knockout-kraft i bägge händerna, slå och bara slå och slå.
Eventuell vinna eller försvinna match för Tamer. Ifall han förlorar den här så är det 3 förluster på rad.
Och han förlorar mot en kille som kommer från Cage Warriors som har förlorat sin första UFC-match. Ingen att skämmas för i den förlusten, men han har förlorat sin första UFC-match och tyvärr så måste Daniel Tamer vinna den här.
Mm. Exakt så.
Ja, jag är redan lite nervig inför den här matchen. Den här matchen, så som jag har förstått det, går i alla fall på underkortet, så vi kommer sända underkortet. Jag har inte en exakt starttid på underkortet än, Men håll ögonen öppna. Vi kommer lägga upp starttiden även på MMA-poddens Instagram-sida. Så om ni vill ha full uppdatering om när galan börjar, så bara hoppa in på Instagram MMA-podden.
En kvalificerad gissning över runt 6.
Ja, jag tror det. Känns 5-6. Där omkring kommer det nog vara. Blaovic mot Thiago Santos. Thiago Santos gick ju upp för ett tag sedan till lätt tungvikt, har sett riktigt bra ut där. Anthony Smith gjorde samma resa som honom, och ja, han fightade sig om titeln veckan efter den här galan, så det kan gå väldigt, väldigt snabbt. Blaovic Santos, Mange.
Ja, men alltså det här är ju nästa, alltså det är ju Alex där som hamnar någonstans som vi inte vet riktigt, men annars är det ju en title contender match. Jag ser att den som vinner här får eventuell titelmatch. Och det är en spännande match. Jag tycker Santos var ju livsfarlig 84 och har kunnat vara livsfarlig nu i 93an också. Och Blaovic är någon... Jag har ju tränat med han och jag tyckte inte han var så överdrivet bra då. Och jag tyckte inte han var så överdrivet bra i sin början på sin UFC-karriär, men han har växt.
Oh ja.
Han har sett riktigt, riktigt bra ut, tycker jag. Han mixar upp det och han har fattat att det inte är okej att ligga på rygg.
Mm.
För innan han kom till UFC, och det var det jag upplevde när vi tränade mycket, att han vann många matcher mot sämre folk underifrån.
Mm.
I lätt tungvikt. Men när folk börjar haja lite och så är det inte okej att ligga på rygg. Och det tyckte jag vi såg lite mot Alex. Där
jag tror att det var där han lärde sig det.
Jag tror också att det var där han lärde sig. För där liksom fann han sig i att ligga på rygg.
Mm.
Även om Alex är bra på att ta ner och hålla ner, så var det inte en tillstymes till att vilja ställa sig upp.
Han försökte inte ställa sig upp.
Nej, det var jättekonstigt faktiskt. Det var inget att försöka trycka iväg eller komma upp, utan jag försöker ligga och snurra på lite armbar och grejer här och medan jag blir armbågad i huvudet. Men sen dess har sett otroligt bra ut. Han mixar upp sina sparkar, sina slag. Jag gillar han. Skarp nu. Mm.
Mm. Han har flås också och han är tuff. Ja. Han är tålig, alltså riktigt tålig.
Polack.
Ja, så heter det. Precis.
Du och jag kommenterade Peter Yan för inte så länge sedan. Han får nu möta nummer 8 rankade John Dodson.
Ja.
Spännande matchning.
Ja, absolut. Peter Yan är bra och Dodson är livsfarlig. Trots att alltså, han försvinner lite till och från där. Jag tänker ofta så här, han slutar. För han försvinner ur diskussionen. Sen när han väl fightar så är han ju en gubben i lådan och flyger omkring där som ingen annan.
Det är det ju snabbheten hos Dodson. Tror du att Peter Yan kan stoppa upp det där momentumet eller kommer flyga runt i buren?
Det är väl frågan ärligt talat varje gång Dodson är i buren. Det tillsammans med är han fortfarande snabb? För att han är inte ung längre på samma sätt. Och jag tror att förr eller senare sticker den där snabbheten. Så den ena frågan är, har han kvar snabbheten? Har han det, då förflyttas frågan till, går den att stoppa? Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är inte så många som har... De som har stoppat Dodson har inte stoppat hans hastighet. De har varit ännu snabbare.
Mm. Och det får man säga med Dodson också. Snabbheten, det är där powern sitter.
Ja.
För han slår hårt.
Ja, ja. Det kommer från långt håll med mycket kropp bakom.
Ja.
6 raka vinster just nu för Peter Yan. Och jag vet att det är väldigt många som hypar den här killen. Mm. En vinst här kliver upp i rankingen.
Ja.
Ja, kanske vi har en framtida contender eventuellt under det här eller nästa år.
Det hade varit väldigt roligt.
Mm. Ja, superspännande gala. Jag har fått en lyssnarfråga angående Magomed Ankalev. Jag tror att när den här frågan är ställd så har personen i fråga missat att Magomed Ankalev går nu i helgen. Och frågan är, hur bra kan han bli? Han har en vinst och en förlust i organisationen. Han går match nu på lördag och jag tror nog att den frågan är nog lättare att besvara efter helgen när vi har sett honom gå match. Det är lite knepigt att kanske besvara det nu när han kommer gå en match nu på lördag. Så svaret får du nog live i sändningen som är på lördag. Då får vi veta hur pass bra Ankalev är. Han tar sig i alla fall an en debutant och det är Clidson Farias de Abreu som kliver in med 14 vinster, 2 stycken förluster, var 10 stycken submissionvinster och 4 stycken TKO-er. Hans båda förluster kom just via TKO. Mm. Så vi får se.
Ankalev är grym.
Det är, han måste omsätta det i en bur bara. Men han är fantastisk, alltså hans skillset är enorm.
Min skepticism mot Ankalaev, det kanske bara är ruskigt oflax också, men det var att han har en förlust mot Paul Craig. Paul Craig är inte jättebra,
men det var alltså bokstavligt talat en sekund kvar. Ja,
exakt.
Och det var så klantigt. Och det var så, han var så överlägsen.
100, han vann 99% av matchen med 9-6.
99,9 till och med procent av matchen.
Det var så konstigt. Och Paul Craig är så dålig.
Ja, och det var ju
han
det som...
kan en sak. Han är bra på trianglar.
Jo, och det är sånt som tar slut ganska fort.
Ja, är en gåta faktiskt.
Ja.
Ja. Vi ska kolla in lite lyssnafrågor. Det här var ganska intressant faktiskt. Ngannou mot DC predictions. Vem tror vi?
Alltså, kan man göra det nu på riktigt? Får man det?
Ja, tydligen. Det är en fråga.
En snabb prediction får vi... Alltså,
så här är det, DC stängde avståndet på Anthony Rumble när Rumble var som störst och jobbigast och värst. Jag tror att han kommer använda det receptet. Han har också visat på en haka. Han tog smällar som han såg komma. När han såg vad Rumble slängde på honom så studsade han över hela buren, men han lyckades ta dem. Han ägde dem, var knappt skakad och kom upp och agerade med det. Det han inte ser komma, till exempel skenbenet från John Jones, det kan han inte ta. Men så länge han ser smällarna så är han nog bäst lämpad just nu att försöka överleva lunchlådeattacken. Från
men typ Ngannou. Som den här då, uppercutten.
Ja, det är den man inte ser komma.
Ingen kunde se. Och
nej, men då får... tror jag ingen tar den.
Som hans egen vinst mot Miocic. Också ett slag som kom från ingenstans.
Men just där mot Rumble. Ja, det var, han, flög över buren.
Han både slagen och sparkade i huvudet. Liksom. Ja, full patte.
Men, ja, det är helt bizarrt. Han har ju otrolig haka. Men om Ngannou träffas så, då kanske han flyger utanför buren. Men det, det är liksom...
Då letar vi efter hela DC uppe i rymden. Ja.
Nej, men alltså, det är Ngannou, alltså, hur tråkigt blir det här? Men vänta, vi gör så här. Om Ngannou inte vinner i första ronden, då är det DCs match.
Gud, det har aldrig hört.
Nej, precis.
En unik frågeställning med Ngannou.
Träffar han, ja, då är det slut. Ja.
Jag skulle vilja säga här redan nu, förekomma avsnittet vi kommer efter den matchen. Men vi vill bara förkorta ner allting till att Jycken hade rätt.
Ja, precis.
Jycken hade rätt.
Regardless.
Ja, som sagt, ni har gett svar. Jag har ingen aning. Det är det där, precis som Jycken sa. Man kan nästan till och med säga, klarar DC av 2 minuter så har han vunnit det.
Ja, men så känns det typ.
Nästa är då, nu ska vi se om du tappade den. Där, tror ni att DC mot Brock Lesnar kommer hända? Dana White hintade om att det finns en match som är klar, men han kan inte gå ut mer än då DC är skadad, så då går de inte ut med några officiella matchningar. Jag är inte helt hundra på att det är Brock Lesnar.
Nej, om den är klar betyder det att Brock Lesnar har klarat 6 månaders dopingkontrollen med WADA och så vidare. Det har han ju garanterat inte, eftersom han har signat med WWE, så att det är ju svårt att säga.
Ja, jag har också svårt att säga att den är... Att det är den matchen de ska gå ut med. Men vad är han för skada då? Hur länge?
Ryggen. Ja. Det är ryggen. Han åkte på någon ryggskada där för några matcher sen. Jag tror att det var inför. Och han sa att det har liksom legat kvar på något sätt. Så han har skjutit upp sin pension då. Han har fått tillstånd av familjen att skjuta upp den. Sen om det är 1 eller 2 matcher, det är fortfarande ett frågetecken.
Jag tror fortfarande, om det här är tungvikt, då, alltså jag är övertygad om att han kommer vilja möta Jones igen.
Ja, det tror jag också. Ja, men det är pengarna.
Alltså, ja, ja.
Han är en idiot om man inte vill det. Ja. Jag kan tänka mig att möta John Jones imorgon. Det är skitlugnt alltså.
Ja, där är frågan. Då ska vi se. Ingrid Marshall Toke. Hoppas att jag sa rätt den här gången. Jag fick en ordentlig avhyvling. Nej då, skämt åsido. Men hon påpekade hur hennes efternamn uttalas. Och jag ville väl läsa ihop dem på något sätt. Men det är 2 stycken. Hur som helst, Inger, det här är frågan. När ska Ortega gå match? Hittar inget. Jag har inte heller hittat något.
Nej, jag har inte heller en aning om det.
Nej, han sa att han var intresserad av Aldo bara för några veckor sedan. Så det finns nog inget svar på den.
Ja, det är.
Det är en bra match.
Det är en bra match.
Den passar Aldo ganska bra. Ortegas striking-stil är lämplig för Aldo för att han ska få ut sin.
Mm. Och så är det liksom, jag kan se ett pengavärde i Aldo.
Ja,
för han har ju pratat om sista matcherna här. Mm. Och jag ser Aldo som en stor eller en stor möjlighet att vinna den matchen. För
det tror jag.
Brian Ortega har ju sina brister i nedtagningar och Aldo är inte känd för att bli nedtagen. Så
nej, inte superenkelt alltså.
Ja. Vilken gala ser ni mest fram emot? Jag kommer säga just nu av de som är utan och sen den 2 mars.
Ja, Anthony det Smith,
John Jones, ja, ja, men alltså Woody, den galan är helt sjuk.
Ja. Pedro Munoz, ja, Pedro mot Munoz, Cody Nolov. Det blir spännande att se om Cody Nolov, hur han hämtar sig efter att dubbla förluster mot sin värsta fiende på planeten. Och nu möta någon som fightas på ett annat sätt, men fortfarande med samma frekvens.
Jo, jag tror att Cody får nog ta bort det där med no, för att det är otroligt mycket love mellan honom och Pedro Munoz.
Ja, det är det.
De
det
är ju riktigt bromance. Ja, jättekul att se. Står jag och high-fivar varann. Hey.
Pedro är i och för sig kanske snällast i UFC. Han är helt hysteriskt gullig. Alltså, så att det får man köpa. Sen är han hysteriskt elak inne i buren istället.
Men just det där med Cody, jag... Det upplevs ju som en snubbe som har haft lite problem i sitt liv. Och just att ta så här motgångar, det kommer vara intressant att se hur han hanterar det.
Ja, verkligen.
Hur kommer han tillbaka från det? För det är ingen lätt match han har.
Nej, det här är ju en, vi har ju pratat om den här Marianagraven.
Marianergraven. Jesus.
Det är nog där nere som Cody står just nu.
Ja, han tar det lugnt på havet. Havet är djupt.
Ja, det är väldigt, väldigt djupt. Väldigt, väldigt djupt. Och för er som har sett The Meg, ni vet hur djupt det är och vilka monster som kan vinnas där under. Är det Cody? Det får vi se.
Soft, jag tänkte lite mer på Lilla Sjöjungfru, men ja.
Okej, här kommer det. Alex Quias, nu kommer du äntligen få svar på den frågan som du ställde den 30 januari. Jag ber om ursäkt för att vi är sena, men det är bra att du påpekade det under min senaste utfrågning. Så här. Hur tror ni att The Bandit Sebastian Kadestam hade stått sig i UFC? Mange?
Nej, men bra. Sen är det ju alltså en skillnad på UFC och One. Det kommer med han här. Alltså jag måste säga, jag måste verkligen berömma Sebastian, för jag har ju tränat mot han, med han mycket. Och sen vi tränade och det jag ser nu, så har han utvecklats enormt. Och det är den viktigaste egenskapen du kan ha. Vissa, det pratar vi alltid om i sändning och så, man ser en fighters komma in och så ett halvår senare, ja, han ser lika bra ut. Stylebender, vad har vi där? Någon som har utvecklats gigantiskt. Sebastian utvecklas otroligt mycket. Han tränar hela tiden och han tränar på sina brister. Han tar hjälp av tränare som hjälper han att täppa till dem. Så alltså jag ser en otrolig potential för han, och han är relativt ung. Sen med dagens läge att komma in i den viktklassen.
Stökigt.
Det är många, många riktigt vidriga brottare där.
Ja, och, alltså, ja, men det var ju det som var grejen med Sebastian. Hans föregångare, första försöket han gjorde på titeln, det var mot Ben Askren.
Ja.
Och det gick så där för att Ben Askren är överlägsen i brottningen.
Oh.
Ben Askren är fortfarande en väldigt bra brottare, men han är inte unik i den veckan i UFC.
Nej, och det kommer vi få se.
Exakt.
Det är något vi kommer få se redan nu, tror jag, mot Robbie Lawler.
Lawler är framförallt van att köra med så bra brottare.
Precis.
Sen är Ben Askren fortfarande en bättre brottare än Lawler. Oh. Men Lawler behöver bara vara bra defensivt, för att han är garanterat en bättre striker.
Ja.
Lite samma sak. Lawler för övrigt och Kadestam är roliga att jämföra, för de fightas ganska likt. Jag tror att Kadestam idag defensivt är mycket bättre brottare än han var innan Askren.
Jo.
Det får vi nästan förutsätta. Och att han har förstått allvaret av att okej, jag kan bli stoppad och nerbrottad och nerhållen av någon som är bra på det. Det jag har också sett Sebastian, jag har instruerat honom för 100 år sedan på min matta. Han är riktigt, riktigt begåvad, riktigt, riktigt bra. Lägger han några uns av den begåvningen på defensiv brottning, då kommer folk ha jobbat med hans striking. Precis som Robbie Lawler fightas.
Och jag tycker, ja, nej, men jag tycker han är grym.
Ja. En fråga till från Alex. Jag kommer besvara den här. Om Smith skulle vinna, är det troligt att Gustafsson får gå upp om titeln igen? Det finns ett ja och ett nej svar här. Jag tror inte att han skulle stå näst på tur ifall han inte har gått eventuellt en eller två matcher innan. Men i framtiden, ja, men jag tror ändå att Alex behöver vinna någonting innan det för att kliva upp. Och det blir lite där, att anledningen till att det finns ett ja och nej svar där skulle jag säga, för att den är lite som tungvikt. Det är en ganska gles division. Topp 5 är topp 5, men det som är utanför topp 5 är egentligen bara utanför.
Om Smith vinner, beror ju också på hur han vinner. Men jag ser det troliga att John Jones säger jag vill ha en rematch.
Ja, och han får det.
Det är inte bara att UFC kommer säga ja. Smith kommer säga ja, ja. Jättegärna. Ja. Men om vi då mot förmodan att det går inte för han har skadats eller någonting. Då står Alex på tur. Jag tror han får då före, som vi pratar, Blavich och Santos. Jag ser ju att
Alex på hur får... den matchen går.
Ja, i och för sig, det beror väldigt på om Santos knockar Blavich första minuten.
Och Santos har ju redan vunnit mot Smith också.
Ja,
så det finns ju verkligen.
Och det skulle han göra igen.
Jag tror också det faktiskt.
Ja, det tror jag verkligen.
Jag tror det med. Ja, Alex, nu har du fått svar på dina frågor. Nu har jag faktiskt en sista fråga som jag glömde förra veckan. Så nu måste jag in på min mail lite snabbt. Ska jag plocka fram den? 2 sekunder. Tja, tack för en bra nystartad podd. Tack så mycket, Joakim. Då ska vi se. Vore kul att höra er resonemang från er kring effektivaste kampsporterna i en ring eller i ett gatuslagsmål. Hur skulle ni ranka topp 10 kampsporterna?
Jag lämnar... Ska vi inte ta topp 20? Har vi alla.
Jag lämnar ämnet öppet till er att vidareutveckla frågorna. Ja, topp 10 kanske är mycket, men om vi säger Valdo, om du får svara, vad skulle du säga är de viktigaste kampsporterna i en oktagon eller ring, säger du?
Alltså i en oktagon så hävdar jag fortfarande att den bästa clinchbrottaren behöver bara kunna en sak till. Du kan vara den bästa clinchbrottaren och se till att hålla dig stående, då behöver du vara en bra striker. Du kan vara den bästa clinchbrottaren och kunna ta ner, då behöver du vara en bra grappler. Men för mig så är det den nyckelrörelsen däremellan är väldigt, väldigt viktig.
Så kampsport? För det är det som är intressant. Om man säger, nu säger du clinchbrottning. Men
clinchbrottning kan vara thaiboxning, kan också vara judo, det kan också vara sambo. Det finns mycket där. Det kan inte vara aikido, tror jag.
Nu har det nästan blivit ännu mer burbrottning.
Exakt.
Och det är bara MMA som har. Så vi kan inte säga det.
Den är mer lik thai-clinchen potentiellt. För att man åtminstone kan clincha mot rep eller ett hörn i thaiboxning. Men det är definitivt en unik kunskap. Men där någonstans törs jag säga vad mitt resonemang är för MMA. Att, ja, du måste kunna bestämma vart matchen utförs. Och det gör man i clinch. Sen om du gör det via bra judo med overhooks eller via bra brottning med underhooks eller via thai clinch med dubbel nack, händer på nacken. Eller, men man behöver kunna styra clinchen för att veta om man ska slåss eller om man ska brottas på marken.
Nu väljer inte Valdo någon kampsport här, utan han gör det lätt för sig själv.
Jo, jag väljer kampsporten MMA. Det är det som är grejen. Jag väljer kampsporten MMA.
Men annars är ju den här frågan besvarad för många, många år sedan på 90-talet när det faktiskt var style versus style. Och då var det BI.
Ja. Det ligger lite i det.
Alltså BI var den bästa kampsporten.
Om man bara var en stil.
Om man bara gör en stil. Så det har vi ju sett. Det var ju därför UFC började.
Så eller? Då kan man säga att om det kommer till ett rent gatuslagsmål. Där folk kanske inte riktigt är väl seglade inom de olika kampkonsterna. Ja, då kanske det är den med BI som plockar.
Ja, men alltså det här med kamp. Okej, nu det här. Här blir det
frågan var med.
Ja, men här målar vi in många saker. Ja. Vad har vi för viktklass, vad är det för stil, hur
vilken
bra
miljö
är... Precis.
Alltså, vintertid, är vi i Sverige, då ska vi säga judo eller BI för att man har jacka på sig 14 månader om året. Är du i liksom asfalts ghetto i Botswana, då vet du fan med att vilja brottas med en kast, då hade jag nog velat boxa. Alltså...
Ja, och sen ser man hur rädd det är. Alltså det är de som är oftast de stora. Sen, precis som i en bur, om du är på gatan, ni får göra vad ni vill, ni har en rond paus och så vidare. Men som det ofta är på gatan så är det under...
Har jag hört?
Ja, har jag hört. Så är det väldigt dåliga omständigheter och massor med stök. Så...
Ja, och möter man en republikan som är ett fan av NRA i USA, då är det bara springa så snabbt det går. Då är det bättre att vara 100 meters
löpare. Men vi säger, BI är ju den ultimata kampsporten om man ser till en.
Allomfattande på det sättet i alla fall.
Ja, det finns ju liksom submission wrestling. Kan vi räkna det nu mer? För,
ja, men det är också så här, folk ser grappling och tror att det är en sport där man brottas.
Precis.
Grappling är ju som att säga bollsport. Aikido är grappling, judo är grappling, BI är grappling. Det är ju brottningsbaserade kampsporter är grappling. Så om vi ska säga släkten, striking eller grappling, då törs jag säga att grappling vinner. Generellt, 8 av 10 i alla fall.
Ja.
Francis Ngannou.
Ja, det var det jag tänkte säga precis.
Exakt.
Damn it.
Ja, lyssnarfrågorna har faktiskt besvarats för den här gången. Jag tror att vi lyckades plöja igenom alla lyssnarfrågor. Om vi har missat någon av era lyssnarfrågor, så skicka in dem igen ifall det är någonting som vi inte tagit upp. Och ibland så tar såklart vissa lyssnarfrågor redan upp av oss under programmet, som ni säkert har märkt. Så om vi inte har nämnt er, så ni fick i alla fall svar på frågan. Ja, då har vi en sändning att se fram emot nu i helgen helt enkelt. David Tamer mot Chris Fishgold i den europeiska galan, och det är Blažić och Thiago Santos som står för huvudmatchen. För den här gången så får vi såklart säga tack så mycket. Om ni uppskattar podden, dela den jättegärna på era sociala medier med era vänner som också gillar MMA. Kommentera gärna podden på vår Instagram-sida, och det är då MMA-podden. Följ oss jättegärna där, och ni hittar länken i bion. Ja, kära vänner, vi säger tack för den här gången, va?
Skål!
Tack.
Bra. Hej då.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.